Du lyssnar på Min psykiater, skriven av mig, Milja Sarkola. Jag gick för att träffa min psykiater för andra gången. Han hade redan under mitt första besök konstaterat att han inte såg något hinder för utlåtande om min arbetsoförmåga och att jag kunde ha nytta av rehabiliterande psykoterapi och med hjälp av den öka min acceptans och förståelse för mina inre konflikter. Hans uttalande hade väckt någon form av hopp i mig, en känsla av att jag dög.
Menar du onödig eller menar du betydelselös?
Hade han frågat mig när jag berättade om min yrkesmässiga kris. Sant. Bra precisering. Jag menar betydelselös. Hade jag svarat där jag satt i psykiaterns mörkgröna fåtölj och beundrade hans klarsynthet och förmåga att dra snabba slutsatser. Allt som tidigare kändes meningsfullt och betydelsefullt har fått någon sorts skugga eller skynke eller dimma över sig, hade jag fortsatt.
Mm.
Hade psykiatern nickat som om han kände igen erfarenheten jag inte hittade ett lämpligt ord för. Jag är rädd att alla mina val och tidigare arbeten har varit onödiga eller felaktiga, det vill säga betydelselösa. Det fanns något på en gång ungdomligt och erfaret i hans blick, något vaket och klokt, barnsligt och orubbligt.
Jag kan ren utifrån den här träffen säga att du har en tendens att bära ansvar för andras känslor i dina nära relationer.
Hade han sagt som avslutning på vårt första möte. Hur hade jag tänkt förbryllad? Hur ser han det på mig så här fort? Vad hade jag sagt som fick honom att dra den slutsatsen? När jag återvänt hem från det första besöket hade jag känt ett slags värme gentemot psykiatern. Kunde man kalla det medkänsla eller till och med tillgivenhet? Han hade kunnat vara min far, tänkte jag medan jag med en ljusröd mikrofiberduk torkade av min dammiga cello i hörnet av sovrummet. Jag insåg att jag ville hitta en terapeut som liknade honom. Medan jag iakttog de svajande svartvita björkarna utanför fönstret bestämde jag mig för att under nästa besök fråga honom ifall han eventuellt själv tog emot terapipatienter. På kvällen hade jag varit hos min mor i Bruna Kärr och lånat Karin Boyes diktsamlingar och tillsammans med min storebror bur i hennes söndriga säng till en container på gården. Min mor hade tacksam över hjälpen bjudit oss på Ålands pannkaka med sviskonkräm, grädde och jordgubbar. Efter det hade jag cyklat till Eva i Härtonäs. Vi hade legat i Evas och hennes exman Juhas dubbelsäng. Jag hade släckt läslampan och krupit in till hennes mjuka värme under det ljusblåa täcket. Eva hade lagt telefonen på nattduksbordet. Hon var alltid där, närvarande när jag närmade mig henne.
Kan du flytta på dina ben?
Hade hon sagt.
Jag kan inte komma nära dig.
Jag hade sträckt ut benen och tryckt midjan mot henne. Hon hade hållit mig i sina armar. Mina näsborrar hade tryckt mot hennes mjuka hals. Jag hade känt doften av den välbekanta parfymen som väckte min åtrå.
Kommer du ihåg Johko?
Hade Eva fråga. Som bor här nedanför.
Gissa vad hon tänker göra på julen. Fara ensam till Lofoten.
Hade Eva sagt. På riktigt? Alltså hur? Var är barnen? Är de med sin pappa?
Ja. Jarmo meddelar Johko att han inte vill fira julen tillsammans med henne. Att det skulle vara konstigt att fira julen tillsammans med både Johko och sin nya flickvän. Är det inte lite barnsligt?
Ja, överraskande. Med tanke på barnen.
Johko har redan köpt flygbiljetten.
Alltså ensam då?
Ja.
Är det någon sorts sällskapsresa?
Det tror jag inte. Men jag är inte helt säker.
Hade Eva sagt. Jag var förbluffad. Julen ensam på Lofoten. Evas granne var uppenbarligen inte rädd för att känna sig övergiven och drabbas av krampaktig saknad efter sina barn, föräldrarnas julmat eller släktens populära frågesport på annandag jul. Där skulle hon stå i middagskymningen, en frånskild, medelålders tvåbarnsmor med ansikte vänt mot de vassa bergen.